och välkomna till Kurera-podden, Så mår jag bra. Jag heter Maria Torshall och i den här podden pratar jag hälsa med en rad olika intressanta människor och ur en rad olika perspektiv. Och alla mina gäster har någon form av förhållande till hälsa, jobbar med det eller föreläser om det, ja det är väl också att jobba med det, men på något vis har de ett förhållande till hälsa. Idag säger jag välkommen till Ursula Flatters som är läkare och specialist i allmänmedicin men också tidigare verksamhetschef på Vidarkliniken som ju stängdes 2019 och nu jobbar på ett annat ställe som heter To Heal. Välkommen Ursula.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Och vad är det som får dig att må bra?
Det bästa jag vet är att vara inspirerad. Då mår jag som bäst.
Okej, okay. Och vad är det som inspirerar dig?
Det kan vara väldigt olika saker. Det kan vara något innehåll, någon insikt. Men det kan inte minst vara en annan människa som jag trivs med. Som får mig att växa och som jag kanske kan få att växa. Relationer får mig att må bra. Bra relationer.
Bra relationer.
Också naturen, umgänget med naturen som jag älskar. Så först sen kommer de åtgärderna som du kanske tänker på. Bra mat och att röra på sig och så vidare. Men det som definitivt får mig att må bra, det är att bli inspirerad.
Och vem har du blivit inspirerad av?
Det är många.
Säg någon.
Jag har nog ganska lätt att bli inspirerad faktiskt, så att det är egentligen inte personbunden. Jag kan bli inspirerad av en patient, lika väl som en som jag ser upp till. Så det beror på vad man bär med sig lite för frågor och intressen också i ögonblicket. Så jag väntar inte på de stora gurus, utan det kan vara vardagslivet som kan bli väldigt inspirerande.
Mm. Jag brukar tänka på hälsa ur ett rad olika perspektiv som mat och det här som du var inne på nu. Mat och återhämtning, träning eller rörelse i någon form. Men du tar upp två andra väldigt intressanta aspekter, naturen och relationer.
Mm.
Var hämtar du kraft i naturen?
Jag bor ju på landet och så har jag en trädgård som jag älskar. Där hämtar jag jättemycket kraft och även en plats för reflektion och bearbetning är det för mig att vara i trädgården. Det är min lekplats. Jag kan lika väl förbereda om jag ska skriva någonting eller om jag ska hålla föredrag en stund i trädgården och jag blir kreativ.
Okej, okay. Intressant. Vi återkommer till det tror jag. Men jag introducerar ju dig som läkare och specialist i allmänmedicin och tidigare verksamhet på Vidarkliniken. Och du är ju också antroposofisk läkare.
Ja.
Kan du bara så att vi alla klargör det en gång för alla? Vad har man för utbildning som antroposofisk läkare och är man också vanlig läkare då?
Alltid vanlig läkare och för det mesta också specialistkompetent. Så man liksom får en fördjupning av sitt sätt att vara vanlig läkare genom antroposofin kan man säga. Jag tycker det är viktigt att veta att man kan inte säga att antroposofisk medicin är en övertygelse eller ett färdigt koncept. Utan det är en väg att liksom inkludera flera dimensioner i intresset för vad är sjukdom, vad är hälsa, vad är läkning. Och utbildningen den tar några år och man kan göra det lite individuellt. Det finns liksom beroende på var man bor i världen. Kurser som kommer med lite större distans eller man kan åka till Schweiz och göra kurser. Som är 3 månader i taget eller det finns en utbildning i Tyskland som är på heltid i 2 år. Det finns olika möjligheter hur man kan göra det för det mesta är man ju läkare så det blir en fördjupning. Och den tar aldrig slut.
Hur gammal var du när du visste att du skulle bli läkare?
Ja, det kan man fråga sig. Första gången visste jag det väl när jag var 4 år eller så.
Oj.
Ja, faktiskt. Så jag kände nästan, oj, vilket ok måste jag det liksom.
Hur visste du det när du var 4 år? Vad var det som hände?
Jag vet inte. Ja, mina föräldrar var ju läkare så att jag var lite nära sjukhus. Men de hade inte samma verkan på mina syskon överhuvudtaget. Utan det var någonting i mig som bara visste mer att jag att det skulle bli så. Så kommer det bli. Och när jag var i tonåren så ville jag verkligen inte bli läkare.
Varför?
Därför att jag inte kunde acceptera hur yrkesbilden i praktiken såg ut. Och det fick jag reda på genom att jag jobbade på sjukhus och så. Det var verkligen en kris. Jag kunde inte tänka mig att jobba på det sättet som jag såg att läkare var tvungna att jobba på sjukhus.
Vad var det du såg?
Alltså en konkret scen som jag minns väldigt väl var att jag gjorde praktik. Och då hade jag hand om en kvinna som hade haft stroke och hon var väldigt hårt drabbad. Så hon var förlamad på ena sidan och kunde inte tala. Och så ville hon inte äta och så kissade hon i sängen. Och jag tyckte väldigt synd om henne och så försökte jag få kontakt med henne. Och då fick jag kontakt med henne. Och liksom fick en möjlighet att kommunicera med henne och då började hon äta och då slutade hon kissa i sängen. Och så en dag så satt jag hos henne och så kom ronden in, alltså läkare och sjuksköterska och så vidare. Och jag hade en omedelbar stark upplevelse av att de var för långt borta från patienten och det ville inte jag vara. Jag tror att det beskriver ganska bra.
Hur gammal var du då?
17-18.
Och då hade du inte någon läkarutbildning?
Nej, ännu. Det var i slutet av min skoltid då. Men jag vet att det var en väldigt stark upplevelse för mig. Att den var biografisk nästan. Att jag kände att min visshet om att jag skulle bli läkare blev helt ifrågasatt bara för den scenen på något sätt. Att jag kände att jag kan inte. Det var ju lite jag var ung. Så att jag kände bara nej, det här kan jag inte göra.
Och ändå utbildade du dig till läkare?
Ja, men då hände ju några saker till.
Berätta.
Så jag tog studenten och så flyttade jag till Freiburg i södra Tyskland och var helt besluten att inte bli läkare. Så jag började med andra ämnen. Men jag träffade människor där och framförallt en ung man som var svensk. Som en dag i dörröppningen sa, en sån som du blir läkare.
Han såg det på dig?
Jag bara sa det. Jag tyckte att han var väldigt fräck. Men det blev ett samtal mellan oss och han var redan intresserad av antroposofisk medicin. Och jag visste ju inte vad det var. Men jag är en väldigt intuitiv människa. Så jag vet att han gav mig en bok med teckningar av Leonardo da Vinci. Och visade mig hur vacker människokroppen är. Och på något sätt så kände jag, ja, det finns kanske andra vägar. Så han närmast tvingade mig att söka läkarlinjen för säkerhets skull. Och sen gick jag och under första lovet efter första terminen och jobbade med trädgårdsodling. Så, som ung människa bara. Och där, mitt i, när jag låg med händerna i jorden så visste jag plötsligen, det går att bli läkare. Jag ska bli antroposofisk läkare, jag ska skaffa mig den utbildningen. Då kan jag göra det jag vill göra. Och då blev det bråttom.
Det blev bråttom? Vad var det som blev bråttom?
Att jag måste börja med detsamma.
Jaha, det finns en brådska inom dig?
Inom mig, ja. Att jag kände att jag måste nu genast börja studera. Och det var ju inte så enkelt.
Så då bytte du spår?
Ja.
Vad var det du skulle bli innan dess? Vilket bransch var det som gick miste om dig?
Det var egentligen två. Jag tänkte att jag kanske skulle bli pedagog. Och då kände jag att det var inte riktigt så enkelt. Eller musiker. Jag spelade ganska mycket piano och hade undervisning på musikhögskolan där.
Jaha. Mm. Spelar du fortfarande musik?
Ganska lite. Alltså det kom andra konstarter in sen i livet. Men konsten är viktig för mig och också läkekonsten. Vi kan återkomma till det.
Mm. Och vad hände då? Vad gjorde du med den här brådskan?
Det blev lite kul för att jag hade skrivit på ansökningsblanketten att jag vill vara i Freiburg eller så vill jag inte studera.
Det var beslutsamt.
Det var beslutsamt och det var lite provocerande så att jag fick nej. Så åkte jag tillbaka till Freiburg och efter 3 dagar fick jag ja i Freiburg och började studera medicin där. Och samtidigt så var vi en hel grupp studenter som var intresserade av antroposofisk medicin, så vi studerade det samtidigt från dag 1.
Du har nästan redan besvarat det, men jag tänkte också fråga, eftersom du är antroposofisk läkare, har du någonting av det i din uppväxt?
Nej, inte i min familj, men jag kom lyckligtvis till en Waldorfskola. Men där pratar man inte om antroposofi. Men den var en välsignelse för mig.
Så du har gått i Waldorfskola själv?
Ja, från 5:e klass.
Mm-hmm. Men det var inte ett så aktivt val av dina föräldrar, eller det var inte ett antroposofiskt val?
Inte direkt för mig, nej. De hade ingen aning. De tyckte det var en bra skola och jag tyckte det var min räddning.
Mm-hmm. Din räddning på vilket sätt?
Jag vet inte, men egentligen kom jag dit på grund av min äldre syster som hade lite svårt i skolan. Så att jag hade inte svårt i skolan, men jag var inte lycklig i skolan. Jag förstod inte riktigt varför jag skulle lära mig saker som inte intresserade mig. Så jag kunde lära mig, men jag var inte lycklig. Så att jag tror att jag har någon ganska stark drive i mig. Att jag redan som barn på något sätt visste att jag måste hitta något. Jag söker något, och det hittade jag inte i den vanliga skolan. Och i Waldorfskolan fick jag en fantastisk lärare. Konstnärlig och levande, och plötsligen så mådde jag bra i skolan.
Det låter fantastiskt. Tillbaka till Freiburg och den här unge mannen som du träffade. Han som hade en bakgrund i antroposofin. Mm. Genom att, om jag förstår det rätt, så var det Håkan Kumlander som...
Ja. Som dessutom var svensk. Så det tog inte så värst lång tid tills vi blev ett par. Och jag kom till Sverige och gärna för första gången när jag var 19 eller 20, det minns jag inte. Men då, tidigt. Jag hade precis börjat läsa medicin och kom då i kontakt med planerna för Vidarkliniken.
Så de fanns redan då?
Ja, det fanns planer. Det fanns liksom en lös grupp människor som ville bygga en Vidarklinik, och Håkan var väldigt engagerad i det. Och hans far, Åke Kumlander, som jobbade med ekonomi, han var en eldsjäl, stark eldsjäl.
Vad bottnade det här intresset för att starta Vidarkliniken i och antroposofin? Vad bottnar det?
Det bottnar i att man verkligen grundligt vill intressera sig för vad är egentligen läkning, eller vad är egentligen målet för läkning, vad är hälsa? Vad betyder också sjukdom för människan? Hur kan man komma till en omfattande förståelse och en omfattande koncept? Och vad det också är väldigt viktigt i antroposofisk medicin, det är klinisk kompetens. Så jag kan inte bara ha en mall och skylla på den vad jag ska göra med varje människa, utan jag måste också ha en förmåga, en väldigt konkret förmåga att se, bemöta och hjälpa individen att samarbeta. Det fascinerade mig helt. Det var så jag ville vara läkare.
Så här hittade du ett sätt som var det sätt som du ville vara läkare på?
Ja, fast det var ju till att börja med ganska, alltså, du vet, intuitivt. Det var ett ideal, men jag fann här kan jag följa det idealet. Och gärna överhuvudtaget var ju en plats full med ungdomar och studerande och mycket konst. Så jag trivdes jättebra.
Så flyttade ni till Gärna då, du och Håkan Kumlander?
Det gjorde vi inte. Därför att det blev ett tragiskt öde med honom. Jag var på flera besök i Sverige, och på ett av dem så hade vi en bilolycka, och i sviterna av den dog han. Och då var jag 23.
Du var 23 år?
Ja.
Vad var det som hände? Vill du berätta vad som hände?
Ja, vi hade en frontalolycka med en lastbil, och han blev väldigt svårt skadad. Jag blev lite skadad, och så följde jag honom 3 månader tills han tyvärr dog. Och de 3 månaderna var också ytterst betydelsefulla för mitt liv som läkare. Jag har sedan dess förstått att om man skulle få vara med sjuka människor lite längre i sin utbildning, då skulle man få helt andra förmågor att varsebli och observera och vara säker på sina observationer. Jag satt ju där i 3 månader på hans sängkant och det här följde med. Det var ju inte meningen att jag skulle lära mig något, men jag efteråt hade lärt mig det. Så jag studerade färdigt och sen var ju frågan, skulle Vidarkliniken bli av? Han var central i den. Och skulle jag åka till Sverige?
När var det här? Hur gammal var du då?
Ja, det var ju ganska snart därefter. 1,5 år senare var jag ju klar som läkare, eller 2 år senare. Legitimerat i Tyskland, jag var ganska snabb. Och då beslutade jag att jag skulle flytta till Jana och egentligen var det ett beslut att Vidarkliniken skulle bli mitt livsprojekt. Och det blev det.
Och det blev det. Jag vill återkomma till det, men, och jag förstår att det här är jättekänsligt. Du får svara om du känner att du kan och vill det. Men vad var det som hände? Vad var det som hände med dig när du satt där på din pojkväns sängkant?
Ja, vi var förlovade faktiskt.
Ni var förlovade?
Ja, så det betydde att jag hade beslutat mig för Sverige. Det var själva meningen med förlovningen, annars hade jag inte egentligen brytt mig om det. Vad hände? Det är väldigt många erfarenheter man gör. Jag hade själv liksom mina erfarenheter när jag var medvetslös efter den olyckan. Att jag kände liksom att någonting talade till mig. Att jag skulle förstå att det här var någonting jag skulle bejaka. Innan jag ens vaknade och visste vad det var jag skulle bejaka.
Det här var någonting som du inte riktigt vad det var. Visste vad det var?
Nej, utan det var som jag hörde en röst. Att det här kom ihåg att vi har bestämt det här. Det var Håkans röst.
Så när du fortfarande är medvetslös,
ja,
så hör du Håkans röst och,
ja,
han säger kom ihåg att vi har bestämt det här.
Ja.
Oj.
Det var väldigt häftigt, så det hade jag med mig. Och sen är det liksom en väldig behållning för hela mitt liv var liksom sammanhållning med hans föräldrar. För att vi tre var egentligen framför allt närvarande varje dag. Och att det visade sig att ingen av oss skulle ha klarat det själv. Och att betydelsen av en sån gemenskap, den kommer jag aldrig att glömma. Och sen var jag bara där och varje dag var en ny ansträngning, men den var ju inte ifrågasatt. Utan för mig var det självklart.
Att vara där varje dag?
Ja, absolut. Mm. Jag kom ihåg en läkare som tog mig ut och som jag aldrig hade träffat och sa att jag skulle tänka på mig själv. Och jag minns att det var en väldigt konstig fråga, för det var ju jag själv som var i den situationen.
Mm.
Det fanns ingen annan situation för mig.
Nej, det var ju häret och nuet,
ja,
så att säga, var ju,
ja,
där.
Så det var en väldigt stark skolning på något sätt på alla vis och en stor gåva att gå igenom det tillsammans med några människor.
Ni måste ha kommit varandra oerhört nära.
Jag är väldigt nära. Och jag var ju bara, du vet, jag kunde inte ens prata svenska. Jag var ju på besök.
Mm.
Så jag lärde mig under de månaderna.
Fruktansvärda omständigheter.
Ja, det var det. Och en väldig förmåga apropå hälsa och mening hos hans föräldrar, inte minst hos hans far, att vara så positiv. Att han bara förstod att varje dag så ska man skapa nytt hopp och det är ett sätt att leva. Det förstod jag. Och det lärde jag mig för alltid.
Och det hade de med sig i den här svåra situationen?
Ja. Varje morgon så reste han sig och sa, idag kommer han säkert att vara lite bättre.
Men hur orkar man det? Det är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Men det har du med dig?
Mm. Som läkare har jag förstått vilken betydelse det har. Att när människor är liksom på randen så är det bättre att tro att man klarar och att det blir bättre. Man behöver inte vara orealistisk, men det ger kraft. Vi kan inte vara hopplösa. Vi måste alltid ta ett hopp i människor.
Mm. Så vad hände sen? Håkan gick tragiskt bort efter 3 månader av ert vakande. om jag förstår det.
Ja, så åkte jag till Freiburg och studerade färdigt och som sagt så beslutade jag mig för att komma tillbaka till Sverige för att hjälpa till med vidarkliniken och det gjorde jag intensivt. Så det var 5 år efter att han hade gått bort att vidarkliniken öppnade. Och då var jag redan i full sväng med kampen för vidarkliniken för de antroposofiska läkemedlen och hade träffat socialminister Gertrud Sigurdsen. Det var, jag liksom var helt hängiven liksom det här projektet. Så det blev av och det är inte klokt att det gjorde det. Det var liksom så stort, det var så visionärt. Det fanns ju inget i Sverige att så sätta dit ett sjukhus. Det var ju helt otroligt. Och vi fick stöd. Vi fick stöd av regeringen, vi fick stöd.
Mm.
Och vi kämpade.
För det var Nordens enda antroposofiska sjukhus,
ja.
Eller hur?
Ja. Och vi liksom fick väldigt mycket patienter som var komplexa och som var svåra. Och vi visade liksom att med det här teamarbetet kring individen så kunde man uppnå väldigt bra resultat. Vilket flera forskningsprojekt visade.
Och vilket år var det som vidarkliniken öppnade?
1985.
1985. Och nu är det ju tyvärr nedlagt.
Mm.
2019 var det som det stängde igen, eller hur?
2019, ja.
När svängde det? För ni hade ju stöd då. Det finns, jag har ju också läst en del...
Massor med stöd.
Ja, jag har också läst en del som fanns på riksdagsdebatter och den här...
Dokumentationer och projekt och forskning som gjordes tillsammans med Karolinska institutet och andra universitet. Jag var ju med om det första projektet som handlade om kvinnor med bröstcancer. Där vi visade att de mådde bättre även på lång sikt. Alltså.
Ja, det fanns ju en hel del forskning.
Ja, det fanns en hel del forskning. Så fanns inga sakliga skäl att man skulle få ett motstånd. Och för mig är det fortfarande lite en gåta för motståndet kom från en relativt liten grupp i det här samhället. Företrädare för skeptikerrörelsen som i och för sig är global men som företräder en väldigt, i mina ögon, fundamentalistisk materialism. Och antroposofisk medicin företräder faktiskt en spiritualitet. Och det var väl där det krockade som mest. Att man är en helt vanlig läkare med allt som det innebär och samtidigt kan se, vad ska jag säga, det evigt mänskliga i varje person. Det tyckte de var ovetenskapligt.
Det är lite omätbara.
Det är omätbara, men som ju... Jag menar att du är Maria, det är väl det viktigaste för dig?
Ja.
Ja. Alltså meningen med våra kroppar och med oss är ju att vi är den personen och kan vara den som vi är. Och då måste man ju titta till den personen.
Mm.
Och då kommer man till någonting individuellt. Så jag tycker att det blev lite snävt med vad man kallar för vetenskap eller evidensbaserat. De liksom drev det att vi inte arbetade med evidensbaserade metoder, men det gjorde vi eftersom vi hade alltid skolmedicinen i botten. Och det som man gjorde utöver det, det var inte några risker med det. Och det är väldigt viktigt att man får älska en människa, det är inte riskabelt. Utöver att man ger den piller, så att säga, man får... Vi gjorde ju väldigt fina kroppsbehandlingar och vi arbetade också med konstnärliga inslag i terapin för att liksom göra patienten till en medskapare av sin hälsa. Och jag kan inte för livet förstå varför det där skulle vara någonting man måste bekämpa. Det är verkligen en stor smärta.
Jag förstår att det är en stor smärta.
Det gjorde de. Det var helt enkelt det de gjorde och... Ett av de starkaste och svåraste frågorna var ju att vi också använde läkemedel tagna ur naturen som de då ansåg var ovetenskapligt. Och det är egentligen ingen intressant fråga.
Tillbaka lite grann till när vidarkliniken blomstrade. Vilka var det ni behandlade? Vilka var era patienter?
Vi hade ju, när man ser till diagnoser så var den största gruppen alltid patienter med cancer. Och när det började närma sig slutet av 90-talet och början av 2000-talet så kom ju de stora vågorna med människor som hade utmattning och utbrändhet och vad man då kallade det för. Och också kronisk smärta. Så vi fick mycket sådana vartefter, många sådana. Och det typiska var ofta att patienter som kom till Vidarkliniken, de hade flera sjukdomar. Det var ofta väldigt komplext. Och de var egentligen de som verkligen förtvivlat sökte efter att liksom få en helhetsbild även på sig själv. Inte bilden av flera specialister. Utan de ville själv förstå och själv komma vidare. Så vi hade väldigt, inte krävande patienter utan patienter som krävde väldigt mycket intresse och kunskap egentligen, samsyn. Och också väldigt många yngre patienter. Även de som hade cancer var ofta yngre.
Och vad var det ni kunde ge de här patienterna som de inte fick i skolmedicinen i annan vård?
Om jag ska vara lite radikal så är ju liksom den vanliga vården i sin kärna en åtgärdsmedicin. Alltså man kan, om man har cancer, åtgärda cancerceller. Eller om man har tarmvred så kan man operera, det är en åtgärd. Men liksom att förstå i vilket sammanhang uppträder den här cancern, vad är egentligen felet? Var finns obalansen? Var finns källorna för att återfå balansen och därmed en hållbar hälsa? Var finns individens behov och resurser för att gå en väg till hälsa? Det är det som antroposofisk medicin är. Och lägger till utan att ta bort åtgärden.
Så det är tillägg utan att ta bort den ursprungliga åtgärden.
Ja, ja,
var det mycket eftervård ni hade hos er då?
Ja, vi hade mycket eftervård och vi hade också ganska mycket palliativ vård. Vi hade också en vårdcentral så att vi hade ju allt. Vi hade en barnavårdscentral också. När Vidarkliniken blomstrade så vi hade ju människor från födelsen till döden. Underbart tycker jag.
Mm.
Jag har haft bästa livet som läkare som tänkas kan.
Ja, det är hela livscykeln.
Ja.
Mm. Och de här studierna som vi pratade om.
Mm.
Om du ska nämna någon av dem som verkligen har satt ett spår i dig. Där Vidarklinikens vård var framgångsrik. Vad skulle det vara då?
Spår i mig. Alltså jag var ju engagerad i den första med professor Elisabeth Hamrin i ledningen som skulle utvärdera behandlingen av kvinnor med bröstcancer. Jag måste säga att jag lärde mig jättemycket. För att det var liksom en väldigt bra skolning också att se liksom vad är det egentligen man kan titta på och vad är egentligen skillnader. Så att det var satt ett spår i mig på det sättet att det var ett stort lärande och att det från början var ett sånt intresse. Den studien kom tidigt och hade många grenar. Och sen finns det ju egentligen ett litet projekt som jag gjorde själv som satte det största spåret i mig. Det var ingen riktig forskning, det var ett projekt. Men det gjordes med vetenskapliga metoder och tillsammans med forskare där vi utvärderade effekten av vår behandlingsmodell för patienter med utmattning och med smärta. Så. Först kartlade jag alla symptom. Så det visade sig till exempel att de som har smärta, de har inte bara smärta. De sover 100% dåliga allihop. Och så vidare. Eller de har hjärtklappning, ont i huvudet, de har allt möjligt. Så att det här att bara säga att de har smärta är ju för smalt. Det var ett. Men sen så behandlade vi dem efter våra modeller. Och sen så frågade jag efteråt alla de här parametrar hade blivit bättre med sömnen, smärta och så vidare. Det var kvantitativa mått. Men i slutet var det två frågor. Kvalitativa frågor. Den ena var, vad var det bästa på Vidarkliniken? Och den andra var, om du har blivit bättre på något sätt, vad tror du att det berodde på?
Och vad fick ni för svar?
Kan du gissa?
Nej, jag vill inte riktigt gissa.
Ja. Svaret var till 100%. 100%. En formulering som kunde vara lite olika men jag sammanfattade den till att bli sedd och tagen på allvar som människa. Det är ju ett mantra.
Det är ju det vi alla vill.
Ja. Men det är det som de bedömde var det som gjorde att de hade blivit bättre.
Mm. Ah, okay.
Förstår du? Och då märker jag att det är ju inte bara det. Men det måste vara en nyckel. Det måste vara en väldigt viktig sak. För vi har ju också haft behandlingsplaner. Men då stod ju ingenstans att man kan se någon som människa. Utan det var liksom en kultur på Vidarkliniken. Som vi inte ens var helt medvetna om. Men det var en kultur att man ville se och förstå den enskilda människan. Och att det kom fram så starkt, det berörde mig. Det är svar på din fråga. Bli berörd.
Mm.
Det har jag tagit med mig. Det var riktigt viktigt. Och jag lever med frågan fortfarande. Vad är en människa? Och vilken potential får man när man blir sedd?
Mm, det är en bra fråga.
Ja.
Jag tänker, när du pratar om att se hela människan, att det är liknar lite grann det här tänkesättet som funktionsmedicinen handlar om. Mm. Jag pratade med Peter Martin i en tidigare intervju. Och vad är skillnaden mellan den här vården som Vidarkliniken har gett och det som funktionsmedicinen idag ger?
Jag tror att det är, funktionsmedicin är ju ganska nära. Jag tycker det är väldigt intressant. Det som är skillnaden är att man har en människosyn inom antroposofin som ger verktyg. Inte bara kvantitativa verktyg. Så, men som ger verktyg till liksom det är verktyg att förstå liksom det som är det kroppsliga i människan som en helhet av, vad ska jag säga, substans, liv, själ och individ. Jag ser kroppen som det.
Vad tänker du på för verktyg då?
Att man liksom försöker att urskilja att det finns lite olika dimensioner. Och kroppen, vill jag säga direkt, innehåller alla. Den är inte liksom det fysiska bara, utan den är du också. Du är det. Det är det som är så fantastiskt, att människan är substantiellt är du också. Men man studerar liksom lagbundenheter som har med det substantiella att göra, alltså det fysiska. Man ser liksom det levande som en överordnat egen realitet. Och man ser till det själsliga som är överordnat. Och man ser till det existentiella eller anden eller det som du kallar jaget som en egen dimension. Och alla fyra skapar kroppen och du kan då i din kropp utveckla ett medvetande som gör att du känner dig som du. Och hur det exakt överallt är, det ger den antroposofiska medicinen verktyg för. Så jag tycker att möjligheterna att ganska noga förstå en obalans, som ju kan vara på olika sätt, det kan vara liksom en mera, du kan se det mera ur ett substantiellt perspektiv. Så när du har en cancertumör så har du uppenbarligen en obalans. Men du kan vidga kontexten. Liksom, vad är dynamiken bakom den här obalansen? Vad är innehållet i den här obalansen? Också biografiskt. Vad är potentialen gentemot den här obalansen? Den finns i människans jag eller i det individuella som inte blir sjuk.
Så, är det här vi krockar med era kritiker? Att de tycker att det blir hokus pokus?
Ja, det kan ju hända. Men de har ju ingen rätt till det. Så att det handlar ju inte om, var och en kan ju skapa sin världsbild och begränsa den eller inte begränsa den. För jag hävdar ingenting, utan jag undersöker. Jag förhåller mig frågande. Och jag protesterar mot alla begränsningar för mina frågor.
Helt rätt. Det är där journalistiken kommer ifrån, så att jag fortsätter att fråga.
Ja.
Nu nuddade vi frågan om pillren tidigare. Piller från naturen, läkemedel från naturen.
Ja.
Berätta lite grann om vad det var för piller ni använde på Vidarkliniken som också stötte på kritik.
Mm, det finns väldigt många olika, inte piller utan läkemedel som man har framställt inom den antroposofiska medicinen som ju är global.
Förlåt, det är jag som slarvigt kallar det för piller.
Ja. Den är ju global och egentligen bygger allting på vår förståelse att som kanske inte kommer med tillräckligt även i vår förståelse av vår individuella hälsa, att den mänskliga organismen eller kroppen, den är ett öppet system. Helt öppet. Så du kan inte äga din kropp, utan du går på denna jord, du äter mat, det kommer ut, du har utsöndringar, du äter, du utsöndrar, du andas, du ser, hör, luktar, så att egentligen är vi ju kroppsliga helt integrerade i vår omgivning, vilket jag tycker är ett viktigt motiv för hälsan, att när det sammanhanget brister så finns det ingen möjlighet att vara frisk. Om du andas sjuk luft eller äter sjuk mat. Om man förstår det så kan man förstå att också det som finns i naturen som växter eller mineraler och så vidare har ett djupt förhållande till vår kroppslighet. Och det är egentligen bara i vår tid att man har understått sig att håna detta faktum. Jag kan inte förstå det. Jag önskar att vi går tillbaka och känner vördnad och tacksamhet inför naturen och ser hur den kan hjälpa oss i hälsa och sjukdom. Det är det naturligaste i världen för mig. Vi måste undersöka det. Därför att där finns det ju en vishet eller en samklang med våra kroppar som vi aldrig kan få i en kemifabrik. Därmed inget sagt mot kemifabriken, men det är inte den enda vägen framåt. Jag kan inte förstå det.
Kan de samexistera, här naturmedicinerna och
de det kemiska? Gör de ju i den antroposofiska medicinen. Vi är ju, jag menar, man känner ju en viss ödmjukhet. För att på den här vägen att förstå liksom det levande sammanhanget mellan det som är natur och det som är också natur, vår människokropp, då är vi ju i början. Det bygger inte på analys i första hand, utan det bygger i första hand på att man förstår livsprocesser och hur de förhåller sig till våra livsprocesser och kan stödja dem och kan hjälpa dem. Och under tiden så absolut så håller vi på med det som vi kan och vet, och jag är en del av det. Jag har ingenting emot det, tvärtom, jag är bara tacksam. Men jag kan inte sluta fråga.
För du jobbar idag som läkare, ja. Eller hur? Och en fråga som ofta dyker upp i din värld och som du har fått, jag tror att många har lagt ord i munnen på dig, det är vaccinfrågan.
Ja.
Så jag tänkte att du ska få säga det med dina egna ord. Var står du i vaccinfrågan?
För mig är det för det första inte en fråga, utan det är 1000 frågor med vacciner. Så jag har, det som jag framför allt vill säga, att jag har inga som helst principiella åsikter. De är inte alls, liksom, jag har åsikter i det enskilda fallet, precis som vanligt. Jag har inga principiella åsikter om sömnmedicin, antidepressiva eller vad som helst. Men jag är hela tiden ute efter att göra rätt för individen och inte vara slarvig. Det är hela svaret.
Och svaret för individen är individuellt, helt enkelt?
Det är individuellt, och så länge vi inte har en lagstiftning som säger att man måste göra det ena eller det andra, så är det individens ansvar, och det är alltid individen jag stödjer. Ingen åsikt, varken min egen eller någon annans.
Då har vi det från the horse's mouth, som man brukar säga. Då har vi det från din egen mun, ja. Och det tycker jag är ganska skönt. För den frågan dyker ju upp då och då, eller
den
hur?
Den dyker upp då och då, ja. Därför att det är liksom, tycker det är lite, ursäkta, du är journalist, men jag har flera gånger i media efterlyst någon som intresserar sig, varför kommer den frågan överhuvudtaget upp? Det finns alltså tydligen frågor i den potten, men kan vi inte lägga dem på bordet? Det vill jag gärna göra. Men då måste man gå in för det lite.
Mm.
Men alla slags svepande omdömen är inte adekvata i vår tid. Vi måste liksom bilda oss ett omdöme.
Jag håller helt med dig. Och det är precis det jag försöker göra. Att verkligen lägga frågan på borden. Ta upp den i luften. Och du behöver inte alls ursäkta dig för att du går på journalister. Det har du all rätt att göra. Nyfikenhet. Mm. Är någonting som jag tror att vi faktiskt har gemensamt ändå, fast från olika håll. Jag tänker, när började vindarna blåsa åt andra hållet för Vidarkliniken? Vad var det? Var det något specifikt som hände?
Jag kan inte säga det. Jag liksom märkte att Jag var ju inte verksamhetschef de sista åren. Det är viktigt att veta. Så jag var liksom, jag avgick och ville då ägna mig mer åt utbildning som jag ju har ägnat mig mycket åt. Men det blev liksom, tror jag, en ganska medveten strategi också från de här vännerna i skeptikerrörelsen, att det svåra var att vi hade ett särskilt tillstånd för de antroposofiska läkemedlen som vi fick direkt av regeringen.
Och ett undantags...
Ja, det var ett
undantagstillstånd, undantag, höll jag på att säga, men det var det ju inte riktigt. Men ett tillstånd som var ett undantag från regeln.
Ja, det var ett undantag från regeln att behöva registrera medel där Vidarkliniken såg som en försöksverksamhet och var en försöksverksamhet där man gjorde olika studier, så kunde man få det. Och det tillståndet var ju kopplat till att registreringen var väldigt dyr och Sverige är ett litet land. Men medlen var ju alla registrerade i Tyskland, i Schweiz, i Frankrike, så vi tog ju inte medel från Afrika och börsen. Så under de villkoren så fick vi använda dem på Vidarkliniken och hade väldigt gärna hittat en annan lösning. Därför att det blev en kamp med korta perioder hela tiden där vi fick tillståndet förlängt och där det blev mer och mer sårbart, så här kan man ju inte göra i längden, och det var vi ju överens om. Men även i Europa så var det ganska svårt på EU-nivå att komma till, där fanns det ingen riktig riktlinje för antroposofiska medel utan bara för homeopatika och traditionellt växtbaserade läkemedel.
Och vad är skillnaden? Kan du redogöra för det?
Ja, lite kort. Alltså, traditionellt växtbaserade läkemedel, det är läkemedel som innehåller växter till en viss koncentration. Alltså de är växtextrakt som man traditionellt har använt i Europa eller i världen. Och de kunde man då få använda om man hade visat att de var oskadliga. Och de var oskadliga om man hade använt dem i mer än 25 år. Och det hade inte visat sig några skador. Det var den gruppen. Den andra gruppen är homeopatika som var ofarliga därför att det är utspädda mediciner. Och den tredje gruppen som var företrädd av en egen kommission i Tyskland, det var antroposofiska läkemedel. På EU-nivå blev det aldrig någon riktlinje för dem.
Nähä, så de antroposofiska läkemedlen hölls utanför
riktlinjerna? De fick ingen egen riktlinje, utan den traditionella växtbaserade fick en, homeopatika fick en och antroposofiska läkemedel fick inte. Och det kan jag inte säga riktigt hur det gick till, men så var det. Och därför så var man då tvungen, i Tyskland var man ganska generös, att liksom kalla antroposofiska läkemedel för traditionellt växtbaserade eller homeopatika. Och sen så fanns det då typiska antroposofiska läkemedel som man inte kunde kalla varken för det ena eller det andra. Och de kunde man då inte registrera.
Vad är ett typiskt antroposofiskt läkemedel?
Det är till exempel ett som heter Cardiodoron. Det är ett fantastiskt läkemedel. Fantastiskt läkemedel. Verkligen ett av de mest använda för att lugna hjärtat. Mm. Och det är då framställt av tre olika sorters växter, varav en är en giftväxt. Det gör liksom direkt för registreringen att det är någonting lite mer farligt. Fast i en liten mängd, och så är det en speciell farmaceutisk beredning hur man sammanfogar de här tre växterna i en ganska komplicerad process. Och då är det alltså växtinnehåll i det här läkemedlet, men inte, det är inte traditionellt växtbaserat. Och det är inte homeopatiskt. Och det är bara antroposofiskt, det finns bara där.
Och det är inte homeopatiskt därför att det är inte utspätt på det sättet?
Överhuvudtaget inte utspätt.
Inte utspätt alls. Mm. Och det är inte traditionellt växtbaserat därför att
det inte är traditionellt växtbaserat. Och därför att det kanske innehåller en liten uns av en giftväxt som man då inte egentligen får använda i traditionellt växtbaserat.
För homeopatika kan ju innehålla giftväxter.
Ja, men de är ju då utspädda. Och då är alltså inte hela den lagstiftningen går ut på att vara säker på att ett läkemedel inte är farligt när man nu inte måste visa dess effekt.
Aha, så där den här giftiga substansen, vad det nu än är, den är inte så utspädd så att man kan visa att den inte är farlig?
Jo, i och för sig kan man det enligt samma regel att det inte har visat sig vara farligt i 25 år. Men per definition är det då inte riktigt ett växtbaserat läkemedel. Ett traditionellt växtbaserat. Det är ju växtbaserat. Och så finns det flera som är superfina, de bästa, som inte går in varken till höger eller till vänster, utan de skulle behövt att Sverige hade beslutat om sin rätt att göra ett undantag och bestämma själv, och det gjorde inte Sverige.
Komplicerat, men kanske är det just det att det är så komplicerat som gjorde att myndigheterna inte riktigt mäktade med.
Jag vet inte, jag hoppas att liksom myndigheterna ska kunna klara av uppdrag som de har. De måste mäkta med det. Och en del visste precis vad det handlade om, men politiker och departement, de blev osäkra när den här skeptikerrörelsen upprepade i pressen, som de också ofta hade maktpositioner i, att det här är väldigt ovetenskapligt. Jag förstår än idag inte hur det kunde vridas på det här sättet. Jag kan inte, för det liksom alla i hela Europa, i hela världen, så används de här på grund av erfarenhet. Och på grund av att det visar att de är oskadliga. Jag förstår inte detta krig i Sverige som ju gick emot befolkningen och alla de människorna som ville ha det.
Jobbar du som antroposofisk läkare fortfarande idag?
Ja, det gör jag. Det som jag har med mig i min förståelse av komplexa patienters problematik, det hänger ju inte på att kunna använda vissa läkemedel alltid. Så det är väldigt viktigt att jag fortfarande fokuserar på det som är många gånger kärnan av det som frambringar en ohälsa, men också möjligheten i den enskilda patienten att liksom komma till en läkning genom rådgivning, genom livsstilsfrågor, genom kostråd, också genom råd att motionera, men också råd och samtal om att kunna förstå en problematik. Iscador är ju kvar, det är ett läkemedel som vi använder som komplementär medicin vid cancer, och jag har många patienter med cancer på min mottagning, så det är kvar.
Är det enda läkemedlet idag som ni använder på Vidarkliniken som idag finns kvar?
Det finns ett par till som blev registrerade i Sverige, men det möjliggör inte en seriös, tycker jag, terapi med, som jag skulle kunna säga, en terapi med antroposofiska läkemedel, för den måste vara mer individuell. Det finns fortfarande möjlighet att få rörelseterapi och konstterapi, men inte riktigt där jag jobbar nu. Utan jag tycker också att det är lite inspirerande att se vad kan jag åstadkomma med min egen förmåga som människa och läkare. I mitt bemötande, i mina råd. Och där kan det ju också komma in kosttillskott och annat som kan vara bra. För jag är ju öppen för allt. Jag är öppen för vad liksom kan vara ett stöd. Det spelar egentligen ingen roll vad det är, bara det är rätt för individen, för metod.
En sak som slår mig är att Vidarkliniken kom man ju till därför att landstingen hade avtal. Så det kostade ju ingenting för individen. Men jag gissar att där du är idag så är det privat och kostar någonting för individen.
Det är tyvärr endast möjligheten att kunna jobba på ett tillfredsställande sätt för mig. Jag kan inte göra det på en vårdcentral, det är för överreglerat. Och då är det ju patienter som många gånger är väldigt behövande som vi har där. Och för vissa betalar också försäkringar som de har.
Okej.
Arbetsgivarförsäkringar. Alltså.
Det sorgliga med det är ju att den här komplementära medicinen och vården då inte blir tillgänglig för alla på samma sätt, utan att det blir en pengafråga.
Ja, det är väldigt sorgligt. Så att det, på sikt så är det ju viktigt att man också bygger upp lite patientfonder. Men jag hoppas verkligen att Sverige på nytt öppnar sitt intresse för en mera helhetlig medicin. Vi klarar inte ohälsan i det här landet annars.
Mm. Ja, jag måste fråga det. För du, ditt ursprung, du är ju tyska i grunden. Och jag förstår ju varför du kom till Sverige, och det är en väldigt gripande historia. Men, och nu har du gett Sverige en väldigt massa år och skapat ett livsverk på Vidarkliniken. Har du någonsin tänkt att det här vore så mycket lättare om jag var i Tyskland?
Ja, det är klart att det hade varit så mycket lättare. Men det var inte där jag hade liksom min plats. Jag har egentligen inte, så att säga, haft någon melankoli angående det. Det har jag kanske nu. Men jag ville att det här skulle hända i Sverige. Jag kände att nu var jag här, nu skulle det vara här. Och det var ju på många sätt så inspirerande. Så många år.
Så det var så inspirerande och ditt driv var så starkt att gå den lättare vägen, det fanns inte för dig då?
Jag tror inte att jag hade perspektivet på mitt liv, liksom vad som är lätt och vad som är svårt. Utan vem vill ha det lätt? Man vill ju ändå utvecklas, eller? Och ibland är det ju väldigt roligt att ha det lätt, men det är ju inte tillfredsställande.
Nej, det är ett bra svar. Jag har en medskickad fråga från Sofia Antonsson som jag pratade med i förra podden. Och den passar väldigt bra just nu. Och hon är nyfiken på mötet mellan just konventionell skolmedicin och funktionsmedicin och integrativ medicin. Och hon undrar vad vi i Sverige, var befinner vi oss i den frågan? Var befinner vi oss i utvecklingen?
Det är lite komplext. Alltså, politiskt och samhällsmässigt så är vi kanske ett av de mest konservativa länder i världen. Så det finns inte länder egentligen som är så intoleranta som Sverige. Under rubriken vi har den finaste sjukvården och sjukvården ska vara säker för våra patienter och vi ska inte ha någon oseriös verksamhet. När man ser till befolkningen eller behoven, då upplever jag att Sverige är ett land som uttalar sina behov väldigt tydligt. Det märker man på hur mycket olika integrativa metoder människor faktiskt söker upp. Och hur i det också finns ett uttryck för att vi vill medverka, vi vill själva ta ansvar för vår hälsa mer. Vi vill inte bara gå till farbror och doktor och höra vad vi ska göra. Utan det finns liksom ett växande behov för rådgivning och individuella vägar. Så det står egentligen ganska starkt i kontrast till den offentliga sjukvårdens ensidiga, men många gånger fina. Alltså jag vill verkligen inte säga något mot alla dessa fantastiska människor som jobbar där, men ensidiga syn på sjukdom och hälsa. Beklagar. Det finns så mycket mer att veta. Vi måste få fråga.
Mm. För det är någonting jag har lärt mig i jobbet som hälsojournalist. Är det att vi pratar inte alternativ medicin och skolmedicin, utan vi pratar komplementär medicin och integrativ medicin. Mm. Kan du berätta lite grann om varför det är så viktigt?
Det är väldigt viktigt, därför att vi menar med det egentligen att man inte bedriver en hälsovård vid sidan av den vanliga vården, utan att man liksom bejakar den och att man kompletterar den med olika metoder. Det är komplementär vård, som Kjell Asplund tyckte om att använda det ordet. Vi i hela rörelsen, vi tycker ju om ordet integrativ. Så att man inte får liksom bilden att man lägger lite sylt på pannkakan, utan att man faktiskt strävar efter en gemensam förståelse. En integration av olika typer av kunskap också. Och jag måste säga att jag själv tycker det är väldigt viktigt. Jag själv tycker inte om en sorts hur som helst mix av olika piller och metoder och så vidare, utan jag vill förstå.
Men inte antingen eller, utan både.
Nej,
och.
Nej, inte alls. Utan det är väldigt, väldigt viktigt att vi, inte minst inför den enorma utmaningen vi har i all psykisk ohälsa, faktiskt måste ha en bredare kontext. Vi måste det. Det är ett behov.
Mm. Vidarkliniken öppnade ju 85 och stängde 2019. Hur mådde du då?
Ja, det är väl självklart att det inte var någon särskilt rolig upplevelse. Men jag såg det komma. Och det var nästan mycket, mycket svårare att vara i den där sista tiden. Och i den där sista våldsamma kampen. Där det verkligen var brutala osanningar som sades i pressen. Och jag stod ju i det. Det var svårt. Men jag visste att jag ville stå upp för det som jag tror på. Så att det var jag nöjd med att jag hade gjort. Även att jag sen var på många sätt väldigt ansträngd. Så jag skulle kunna ha haft ett sorts sammanbrott. Men jag såg det komma lite grann. Så jag blev lite intresserad av vad händer när man förlorar det bästa man har. Vad händer då?
Vad händer då?
Så jag blev faktiskt lite intresserad. Jag har träffat så många människor med kriser och världen är full av flyktingar. Det intresserade mig om, du vet, man är beroende som människa. Inte bara av mat och sömn utan också av relationer och meningsfullhet. Och för mig blev det en fråga om hur beroende är jag som människa av mitt verk. Är jag beroende eller kan jag stå fri?
Hur mycket är det en del av din identitet, kan vi säga så?
Ja, det får det ju förbli. Den har ju ändå hänt vid kliniken och det var en otrolig sorg, egentligen mindre personligt än för samhället. Jag kände att det var så oerhört tragiskt att det här kunde hända i Sverige utan att det fanns en lugn, förnuftig dialog. Det är egentligen det värsta. Jag tycker det är en förlust för Sverige att Vidarkliniken inte finns. Inte för alla patienter men också för alla de dialoger som har förts med den vanliga sjukvården, projekten som har drivits. Jag kan inte begripa att man inte är rädd om det.
Så den personliga förlusten är en del, men den stora förlusten är egentligen den för patienterna, ja, för samhället och för...
Och den besvikelse som jag måste kämpa med att det här landet som jag älskar, Sverige, inte var vaken. Och inte klarade att försvara Vidarkliniken när det är några skeptiker som håller på hur som helst. Med verkligt förtal. Så är det och då blev jag faktiskt lite intresserad av vad kan en förlust utveckla i mig om man liksom formulerar det så.
Det säger ju väldigt mycket om dig. Du går inte ner för räkning, du blir inte utbränd utan du blir intresserad av vad förlusten gör med dig.
Ja, jag blev faktiskt intresserad lite.
Och vad kom du fram till?
Ja, jag håller fortfarande på med det. Det är inte så länge sedan. Men upplever att det verkligen också är något som vi tillhör vår människovara. Så om jag träffar en människa nu, det gör jag ju ofta. Jag är ju läkare som också lider en stor förlust eller så. Så det kanske är lite nytt att kunna verkligen tydligare se att den här människan blir inte mindre av det. Vilket man ofta kan tro. Att man blir mindre när man lider en stor förlust. Utan kan bli större av det.
Det är
som
intressant.
Som person och människa. Och liksom ge den möjligheten att ge stöd till det. Friare.
Ja, det är intressant. Jag brukar tänka att de människor som bara glider genom livet på en räkmacka, de blir ju ganska endimensionella. Medan de här som har gått igenom större trauman av något slag, de får så många olika dimensioner.
Ja, så är det.
Blir mer intressanta människor helt enkelt.
Ja, så är det ju verkligen. Och det vet man ju också själv att efter kanske en svår upplevelse när man har bearbetat den så kan man ju känna att jag har faktiskt vuxit som människa. Och att växa som människa, det är väl det ultimata hälsan i livet för mig. Det är det ultimata och då jag kan inte se att ett människoliv är som hälsosammast när det aldrig har någon kris. Utan det kaoset, det är förutsättning för kreativitet. Det är en förutsättning. Man kan inte förändra något som är stenhårt bestämt. Det måste bli lite kaos. Och att liksom både förstå behovet hos andra men också hos mig själv. Att vänta nu, vad händer nu efter det här kaoset? Liksom. Det kan också bli lite intressant.
Det är ett jättespännande perspektiv på ett kaos och en kris, verkligen. Och stort och väldigt moget att tänka
så. Ja, det är en utmaning att man helt enkelt håller sig genom att vara intresserad. Sen håller jag på att skriva. Jag har bestämt att det ska Sverige få ett svar. Jag skriver en bok.
Jaha, spännande, berätta.
Ja, jag vill skriva en bok om vad jag menar är liksom den här antroposofiskt utvidgade synen på medicinen mera som en väg. Jag vill verkligen uttrycka min ödmjukhet för hur gåtfull människan och hennes sjukdom och hälsa är. Så att jag tror inte på ett enda färdigt recept. Utan det är hela tiden att det öppnar sig nya frågor. Och i den andan så vill jag gärna skriva lite om olika frågeställningar med en massa exempel och erfarenheter med patienter på Vidarkliniken som väcker dessa frågor. Och också lite förslag på lösningar eller hur man kan se på det.
Och när kommer den boken?
Ja, det vet jag inte. Kanske när jag dör. Ja, nej. Men det går inte så fort, för jag måste verkligen känna att nu är det väldigt viktigt att jag inte pratar, utan att det som jag säger verkligen är autentiskt. Och det går inte fort. Jag är inte van att skriva, jag är van att undervisa. Men jag tycker det är väldigt intressant.
Verkligen. Det kommer att bli intressant för alla oss andra som får läsa.
Ja, väldigt intressant.
Du Ursula, den här podden heter ju Så mår jag bra. Så jag måste prata lite grann om alla dina kunskaper. Hur påverkar de? Hur lever du dem i ditt eget liv? Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Just nu ser de lite olika ut, men det som jag tycker är väldigt viktigt är huvudrubrik. Det har jag redan sagt. För att vara frisk så måste man ta hand om sin kropp, men man måste också vara medveten om att man behöver ett gott förhållande till sin omgivning. Den naturliga omgivningen och den mänskliga omgivningen. Det är absolut viktigt, för att jag märker mer och mer som läkare att många patienter saknar faktiskt sitt sammanhang eller sitt liv med en natur eller en omgivning. Så jag tycker att man ska se till att man äter väldigt bra mat. Och med väldigt bra mat menar jag bra råvaror.
Vad är det?
Det är framför allt de som har märkesbeteckningen Demeter. För det är de enda där man kan vara helt säker på att det är bäst kvalitet på produkten. Och en bonde eller odlare som dessutom tar ansvar för naturen.
Demeter stötte jag på bara ganska nyligen. Kan inte du förklara för oss, berätta vad det är för någonting?
Demeter, det är liksom en odlingsform som man ofta också kallar för biodynamiskt, som liksom har som mål att inte bara få fram produkter utan också ta hand om jorden där man odlar de produkterna. Så är det, och Demeter är då en kvalitetsstämpling. Att det verkligen är en produkt som är odlat på det här sättet, självklart helt giftfritt och så vidare, men även med omsorg om platsen där man odlar.
Så biodynamiskt?
Det är det bästa, tycker jag. Jag betalar gärna lite när jag vet att här är det en bonde som tar hand om sina kor, här är det en odlare som inte vill bara ha de största tomaterna utan också se till att platsen där de växer mår bra. Det vill jag gärna stödja, så att jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt, och tycker att det skulle behöva ha en folkrörelse som säger att varje människa har rätt till bra råvaror. Det är liksom, skulle vara en otrolig hälsoboost att man inte får ha dålig mat som barn eller så. Inte heller som vuxen, så det är noga med.
Så maten är viktig?
Maten är viktig.
Är du allätare eller flexitarian, vegetarian?
Vad heter det? Flexitarian?
Ja, det är när man
Jag äter
blandar.
egentligen det som jag vill äta. Jag tycker det är viktigt att man har sina instinkter kvar. Inte sina begär, men sina instinkter. Alltså det är en liten skillnad mellan begär och instinkt. Men att, jag tror att efter många år när man har fått så fina råvaror så märker jag faktiskt att det funkar ganska bra. Att jag vet vad jag behöver. Med lite lust till också såklart. Men jag kan känna att nu måste jag ha ett äpple eller nu måste jag ha lite kött. Nu har jag jobbat för mycket i trädgården nu liksom. Så
inga strikta dieter utan vad kroppen säger att du vill ha helt
ja,
enkelt.
För min egen del är det så och jag har inga sjukdomar i ämnesomsättningen och har man det så kanske man behöver diet.
Mm. Är du en sån som somnar så fort du lägger huvudet på huvudkudden?
Inte tyvärr just nu. Det är liksom ett spår efter den här dramatiken måste jag erkänna. Om Vidarkliniken att det gick men nog lite på nerverna kan man säga. Det var en väldigt intensiv stress så att jag sover inte när jag lägger huvudet på kudden alltid sen dess.
Det kan jag förstå. Vad gör du åt det?
Jag försöker att ha lite bra kvällsrutiner. Att man liksom försöker lugna ner sig lite. Kanske är ute lite, inte direkt motionera men sen kan jag läsa lite. Och försöker liksom att fylla sinnet med sånt som är bra och lugnt. Mm. Inte äta för sent, sådana saker som man ju vet. Men det är någonting som ligger lite djupare som jag märker ibland kan komma upp ändå.
Mm. Rörelse och träning?
Rörelse, jag
kan inte riktigt se dig i ett gym, jag tror inte du är en sån person va?
Nej, du har gissat rest. Jag kanske skulle gå på ett gym. Men
jag går inte heller på gym.
Men jag måste säga att naturen är mitt gym. Och här vill jag slå ett slag. För det första har jag en trädgård. Den har ju ganska många olika rörelser. Sen går jag och promenerar och jag kan gå och vandra. Men jag tycker att motion med hörlurar är inte det som jag tror är det bästa. Utan jag tror faktiskt att vi behöver motionera vår själ också. Och vår andning. Så att man kan gå en promenad på olika sätt.
Mm.
Man kan verkligen försöka att ta in om man går på, i skogen eller på ett vackert ställe och verkligen vara med. Vi kallar det ofta för mindful promenad. Men att man är med. Att man är med genom årsloppet. I januari då upptäckte jag att det fanns en ek, en liten ung ek och varenda liten knopp var inne i en ispärla. Gud, så vackert. Men det hade jag inte sett om jag inte hade tittat noga. Så att det är inte bara frågan om att röra kroppen utan också själen. Vi har årstider, det växlar, det är näring.
Där jag kan verkligen relatera till det. Jag rider ju som du vet.
Ja, du rider.
Och de där runderna, vi rider ju samma runder året runt. Och att kunna se årstidernas växlingar, när sångsvanarna kommer. Och så och lite senare.
Vilken gåva. Ja.
Häromdagen så slog jag fullt slagsmål mellan en sångsvan och en häger. Som båda ville slå sig ner på en liten ö. I den här sjön som vi rider förbi. Och bara se växlingarna, årstidernas växlingar. Fantastiskt.
Det är fantastiskt, det är en gåva och det är också nödvändigt. Så just nu så kanske man kan gå i Kungsträdgården och tycka vad fint att vi har vackert väder hela tiden. Men jag bor på landet och jag kan inte låta bli att känna en djup sorg. Därför att jag ser att träden kan inte slå ut så torrt där.
Mm.
Är det någon som har tänkt på att säden växer på åkrar som behöver vatten?
Mm. Precis, jag sa faktiskt det här om dagen. Vi behöver verkligen regn just nu.
Ja, verkligen.
För det är fruktansvärt torrt. Hoppas vi inte går tillbaka till en sån här eller får en sån här torr sommar igen som vi hade för några år sedan.
Ja, nej, men det här med liv liksom väcker och när någonting i oss som är lika viktigt som själva motionen tycker jag. Och som sagt var sedan hur man är med andra människor.
Mm. Och även om jag då gärna vill att man lyssnar på podd förstås när man är ute och går. Man kan göra det i andra tillfällen. När man städar kan man lyssna på podd. Så det är ju synd att missa fågelsången för att man går och lyssnar på någonting i lurarna. Jag är helt med dig där.
Man kan ju göra det någon gång men om man vill vara effektiv återhämtning då är det bättre att man använder sina sinnen på det levande som omger oss.
Mm.
Och faktiskt med lite intresse. Jag tycker inte att koppla av är att vara borta. Utan det finns en fokuserad uppmärksamhet som vi ofta använder i vårt jobb. Att man fokuserar, men då har man ju ett litet synfält. Och när man inte fokuserar utan har en öppen uppmärksamhet, då ser man hela landskapet. Så även medvetandet behöver egentligen andas just mellan det.
Mm.
Fokus och öppenhet, men inte vara borta utan öppen uppmärksamhet.
Och där har du nästan svarat på min nästa fråga som handlar om balans i livet. Hur du hittar det?
Det är en kreativ fråga hela tiden. Det måste jag säga. Det blir bara större och större det här med balans i livet. Man vill ju gärna komma undan lidande ofta när man tänker på balans i livet. Men det tycker jag inte man ska vilja. I alla fall vill inte jag det. Utan jag vill framförallt leva livet. Jag vill veta vad det vill vara att leva. Och att vara människa, så jag vill veta det. Så att jag är väl beredd att utsätta mig lite för att inte komma ur balans. Och samtidigt så är jag ansvarig för att inte komma helt ur balans. Så att jag försöker se till att jag har en fysisk grund. Och att jag liksom är egentligen ganska öppen för att uppleva i stort sett vad som helst. Och för att kunna det så måste man se till att man har tid för reflektion. Att man bearbetar vad man har varit med om. Inte bara fyller på. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Det är en väldigt viktig balans. Att uppleva och bearbeta, reflektera. Bilda lite omdömen, sätta lite gränser eller inte sätta gränser. Att man är liksom med i båten.
Vi har ju rört oss runt det här ämnet hela tiden. Men om du skulle beskriva vad hälsa är för dig, vad säger du då?
Ja, det är väldigt roligt att beskriva hälsa. Jag ansluter nästan lite till Georg Gadamer. Han har skrivit en bok som heter Hälsans gåta. Och där finns det en formulerad och då säger han att hälsa är harmoni med självet. Och ohälsa är disharmoni med självet. Det är ett uttryck han har. Och jag vill vidga det lite. Eftersom jag har sagt att kroppen, det är också du. Det är inte någon annan. Det är inte ett objekt. Så om jag är i harmoni med mig själv, så är jag också på bästa möjliga sätt min kropp. Har en god identifikation med min kropp. Och en god identifikation med mig själv. Jag är autentisk. Och dessutom så kan jag någorlunda lita på ett sammanhang som jag har runt omkring mig. Det skulle jag beskriva som hälsa.
Och där kommer relationerna in?
Där kommer relationerna in både till människor och naturen. Men förstår du, att jag egentligen kan säga att jag äger min kropp. Det är ingenting som stör mig. Den är ett uttryck för mig. Då är den frisk. En positiv definition, jag kan säga.
Mm.
Och ge mig bästa möjligheter att uppleva mig som person. Att ha mina verktyg fria för livet. Och då relatera. Och om jag inte kan skapa en mening så är jag inte längre frisk. Jag tror att det här meningsskapandet är helt nödvändigt. Jag har tidigare sagt till dig att sin hälsa kan man bara formulera själv. Det är inte någon annan som kan säga att du är frisk.
Nej, och så vet jag att du har sagt att det är inte avsaknaden av ohälsa som
är
hälsa.
Nej, det är inte frånvaro av sjukdom.
Frånvaro av sjukdom, så sa du.
Ja, jag är lite positiv på ett sätt att integrera möjligheten till sjukdom också i hälsan. Därför att vi utvecklas inte utan kris. Så i en föreläsning som jag ibland håller för studenter så kan jag se ytterligheter. Jag har alltså haft samtal med dödssjuka patienter med cancer. Som egentligen inne i sig upplever en enorm hälsa. En stegrad upplevelse av meningsfullhet.
Mm, det är ju intressant.
Så kan det vara. Och jag vet inte hur många andra patienter som upplever ohälsa och hela tiden får höra att det är inget fel på det.
Mm.
Så hur ska man definiera hälsa? Jag vill väldigt gärna inte ha en definition utan se en rörelse som inkluderar kriser faktiskt. Det är inte fel att ha en kris om det är ett kaos som leder till ett nytt verk.
Och du gör det snart i det lilla, eller ja, ganska stora i ditt fall med den här boken. Det leder till, det var en kris och den leder till ett ganska stort verk som är boken.
Ja, och jag vet inte om det lyckas alls, men så är livet. Det ger mig i alla fall just nu mening. Jag känner att det är rätt att jag gör det jag vill göra det.
Mm.
Förutom att jag fortfarande arbetar som läkare och så.
5 snabba ska vi avsluta med, lite lättsamt. Vad väljer du, skogen eller stranden?
Skogen.
Skogen. Morgon- eller kvällsmänniska?
Jag var ju mer kvällsmänniska, men nu är jag nästan mer morgonmänniska.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Åldern kanske.
Alltså, så kan det vara.
Att man har inte samma kraft längre på kvällen, annars älskar jag ju kvällen. Men jag mår bättre på morgonen nu för tiden.
Mm. Läser du digitalt helst eller på papper?
Papper. Definitivt. Jag tycker det är ansträngande för ögonen. Mysigt om man får läsa en bok.
Och badar du i havet helst eller i en insjö?
Det beror på. Alltså jag badar gärna i en poetisk insjö. Men också i havet om det är friskt.
Det är bra.
Men poet, ja.
Och din semester, är den aktiv eller väljer du hängmattan?
Jag kan inte hängmattan. Det går inte. Jag måste hålla på med något.
Du måste hålla på med något.
Även om hängmattan kan ingå, men inte bara hängmattan.
Nej. Stort, stort tack till dig Ursula för att du ville vara med i Kureras podd Så mår jag bra.
Tack själv.
Jätteintressant att prata med dig som alltid. Vi avslutar där.
Mm.
Och jag ska säga till lyssnarna, stort tack för att ni har lyssnat. Och ni kan skriva till podden på podden@kurera.se. Med åsikter, synpunkter, frågor, vad ni nu kommer på. Jag lovar att läsa alla mejl. Och ni har lyssnat på podden Så mår jag bra från Kurera. Jag heter Maria Torshall och gäst idag var Ursula Flatters. Och mixade den här podden gjorde Micke Wedberg.